Jag hälsar er alla i Jesu namn och uttalar min glädje över att få predika här idag. Innan jag predikar så berättar jag att jag har alltid med mig mina böcker, om inte alla så i alla fall en del av dem som jag har skrivit. Och de ligger på bordet där ute. Och vill du ta med dig en eller flera böcker så kan du få köpa dem efteråt. Och då är det så att när du swishar de där pengarna så går det till vårt missionsarbete bland annat i Benin. Ett intressant och spännande land i Västafrika. Där har vi genom vår förening Kerygma, som betyder budskap, så har vi byggt tillsammans med Pingströrelsens kvinnoförbund i landet Benin ett hem som tar emot unga flickor som är 12-13 år och som har hört pappa säga att nästa vecka ska du gifta dig. Då kommer en man och hämtar dig och då ska du lämna här. För att så fort en liten dotter har fått sin första menstruation anses hon vara giftasvuxen. Och då får hon lämna hemmet och kompisarna och hembyn. Och jag blev helt förfärad när jag hörde det där vid mitt första besök i landet för många år sedan nu. Så vi har alltså hjälpt dem och vi har byggt det här hemmet och vi har också ansvar för 22 evangelister som går till onådda folk i landet där. Och vi har också arbetat under många år med mikrolån till fattiga kvinnor. Så vi är i full fart här nere i det landet och vi är ju verksamma i många länder, men det där är väl det som är mest för vår del. Så när du köper böcker så går hela pengen som du swishar in går till de här verksamheterna. Så jag sa igår i Alsterbro, och jag kan säga det här också, att nu får ni köpa bra böcker, för de har jag skrivit själv, så det vet jag att de är bra. Och så går pengarna till det här viktiga missionsarbetet till 100%. Och då har jag med mig God jord, som är en bok som beskriver och undervisar om hur kyrkan ska växa och hur kyrkan ska utvecklas. Och principen är den att när kyrkan växer, då är det medlemmarna som växer. Det är de kristna, det är systrar och bröder i alla åldrar som utvecklas andligt. Då växer kyrkan. Så det här har inte med organisationsteorier att göra, utan det här har med andlig mognad hos människorna att göra. För kyrkan, det är inte lokalen, det är inte organisationen, det är inte stadgarna. Det är människorna som finns i gemenskapen. Köp gärna den och läs den. Jag har också en bok som heter Den korsmärkta församlingen. Och den skrev jag för några år sedan när jag arbetade mycket med vad är det som är församlingens djupaste identitet? Är det samfundet? Är det någon särskild fromhetslinje som vi bejakar? Är det något alldeles särskilt bibelord som vi bygger på? Men egentligen så är det Jesu Kristi kors. Och du vet att korset, det består av två linjer. En vertikal och en horisontell. Och båda de linjerna möts på en enda punkt. Precis där vid krysset, där de möts, det är korsets centrum. Och det är där som församlingen ska finnas. Inte utkanterna, inte bort från centrum, men in mot centrum. När kyrkan växer in mot centrum på korset som är Jesus Kristus, då börjar vi växa andligt. Och det behövs idag i Sverige. Det står helt klart för mig. Jag tog också med mig en bok eftersom ämnet som vi har hela den här helgen i Alsterbro igår och här, bön som når till Faderns hjärta. Och då har jag skrivit en bok med samma titel och den vill jag ju också tala för att ni ska läsa. Därför att vi behöver förstå att bön är inte bara bön eller böner. Bön som förnyas och fördjupas och mognar, det blir till ett böneliv. Och jag sa det igår många gånger att då beder vi natt och dag. Vi ber fast vi sover och vi ber om vi är sjuka eller vi ber om vi är friska. Därför att det är någonting som pågår i mitt hjärta när det ropar Abba Fader här. Precis som Paulus beskriver i Romarbrevets 8:e kapitel. Det är bönelivet som har både puls och andedräkt och temp. Och jag sa det där att det är 37 grader och en del pingstvänner och andra, de vill ha lite varmare, så de ger oss mer, Gud, och då vill de gärna ha 40 minst, och då blir man febersjuk. Så då måste man ligga hemma och vila några dagar. Så Gud har gett oss det som är harmoni och det som fungerar, varken mer eller mindre. Och då heter det i Bibeln att han ger oss ny kraft för varje uppgift. Så du behöver inte samla på dig kraft för 10 år framåt. Det kommer nytt varenda dag. Och nu ska inte jag säga mer om böckerna. Det ligger några till där ute. De kostar 150 kronor styck. Och köper du 2 så får du den tredje gratis. Och då trodde jag ni skulle bli jätteglada. Men några blev det, var bra då. Och så ligger det lite cd-skivor där, och det är inte så att jag sjunger på dem, utan jag undervisar. Och det är bibelundervisning som är studioinspelat. Och köper du böcker så får du 1 cd-skiva per bok gratis. Nu vart ni glada igen, eller hur? Ja, det var bra. Och vill du inte köpa böcker så kan du köpa skivor, och då får du ge 100 kronor för 4 stycken. Nu ska inte jag prata mer om dem, nu ska jag predika för dig. I Jesu namn, amen. I Matteus evangeliet ska vi nu läsa, i det 7:e kapitlet. Igår läste vi i det 6:e kapitlet, och nu ska vi titta på det 7:e, och det är fortfarande Jesu bergspredikan. Jag läser från 7:e versen i Jesu namn. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vi har 3 lärdomar i den här texten, och det blir mina 3 huvudpunkter i min predikan här idag. Men innan vi går in på dem nu så vill jag säga det, att bön, det är något som finns i varje gudstjänst, i varje kyrka, i varje tradition. Man ber i alla våra frikyrkorörelser, man ber i vår svenska kyrka, man ber i den katolska kyrkan, man ber i de ortodoxa kyrkorna, man ber i nya bönegrupper och konstellationer, och man ber i de gamla. Så bön, det är vanligt förekommande. Och så ber vi ju inte bara i kyrkan, vi ber ju hemma också, och vi ber på vår fritid. Och på den tiden då jag hade mer behov av att gå till någon frisör. Ja, nu har jag den hemma, så det blir både billigare och jättebra. Men i alla fall, när jag hade mycket hår, och då gick jag till en frisör. Det var en fantastiskt fin kvinna som klippte mig. Och det första jag sa, jag heter Ove Linderskär och jag reser runt hela världen och predikar evangelium, kan du klippa mig? Och Gud, vad härligt! Hon sa Gud mer än pingstvännerna, kan jag säga. Fast hon var varken det ena eller det andra, för hon trodde inte alls på Gud. Men det var fantastiska tillfällen när jag satt där en halvtimme eller 3/4, så samtalade vi om Jesus, om Gud. Och så sa hon, du vet att jag är inget troende, jag går aldrig i någon kyrka, och min släkt skulle aldrig bedöma mig som att jag skulle be. Men sanningen är den, sån att jag ber varje kväll. Du vet att när jag har sagt godnatt till min sambo som ligger bredvid där, och vi har pratat lite och så ska vi somna, då drar jag upp täcket ända till näsan, sa hon. Så då kan jag knäppa händerna så inte han ser det. För han är en riktig hedning, han skulle aldrig be. Så sa hon, men jag ber. Och då ber jag för honom, och jag ber för mig själv, och jag ber för våra barn, och jag ber för mitt företag. Och vet du, sa hon, ibland ber jag för kompisar och andra som jag bara får för mig. Kan man få göra så, sa hon. Ja, du är redan inne i böneanden, sa jag. Vad är det för någonting, som det har hon aldrig hört. Och då fick jag förklara det, att hon var ju inne i en bönens diakoni, fast hon inte var troende eller trodde på Gud, och ändå bad hon till Gud. Jag menar att i Nybro är det massor med folk som aldrig går i någon kyrka, och de tror inte på Gud, säger de, men de ber till den Gud som de inte tror på. Visst är det konstigt? Så den där kvinnan, hon som klippte mig då för en del år sedan, var det där. Hon bad. Vet du, en dag så berättade jag för henne hur man blir en kristen. För hon frågade. Man ska tro på Gud, sa jag. Men tro på Jesus, då blir man frälst. Och jag vet, hon var på den här sidan och klippte. Och då lämnade hon den positionen och ställde sig framför mig. Hon ställde sig där framför, ni vet väl hur det ser ut, en stor spegel och så ett litet område där var så kammar och pomador och alla möjliga grejer har de där. Och så sa hon, vad var det du sa? Sa du att man skulle bli frälst? Och så stod hon och hukade sig över mig och saxen i ena handen och kammen i den andra. Och det såg för ett litet ögonblick hotfullt ut. Jo, sa jag, sa att man ska tro på Jesus, då blir man frälst. Då är jag frälst, sa hon, för tro på Jesus, det har jag gjort i hela mitt liv. En människa långt borta från den kristna kyrkan som ber varje kväll och erkände att hon trodde på Jesus. Och då sa jag till henne innan hon lämnade positionen och fortsatte att klippa. Och sa, men då är vi du frälst, sa jag. Är jag frälst, sa hon. Vet du, de är närmare Gud än vad ni tror. Alla de där som ni tror är långt borta och inte bryr sig om Gud. Därför att bön är ingenting bara för missionärer och pingstvänner och andra frälsta. Det är för alla som har behov av Gud utan att riktigt veta det. De här tre punkterna ska lära oss någonting om kristen bön. För det första så har jag läst här, bed ska ni få. Det är den bedjande bönen. Har ni hört? Du vet vad du ber om då. Du vet. Gud, jag har ont i ryggen, och så ber du för det. Gud, jag har dålig ekonomi, och så ber man för det. Gud, jag har en dålig relation till någon, och så ber man för det. Det är den bedjande bönen som är identifierad. Man vet vad man ber om. Det är den bedjande bönen. Den sökande bönen, då vet jag inte vad jag ska be om. Jag söker. Jag söker i bön att hitta svar på mina frågor, och jag riktar bönen till en allsmäktig Gud. Och min fru Ann-Britt och jag som är med på mötet här där nere, vi har nog många gånger i vårt långa äktenskap och i vårt predikantliv också bett den sökande bönen. Vi har inte vetat vad vi ska be om. Gud, går det åt höger eller vänster för oss i den här frågan? Gud, vad vill du i det här spörsmålet? Gud, vi vet det inte, men vi söker i bön och vi söker och söker och söker. Den sökande bönen leder till slut till en kunskap. Och kanske, om jag får ha ett starkt uttryck, en uppenbarelse om så här går vägen. Och så blir man förvissad om hur man ska göra. Den sökande bönen. Och den bultande bönen. Har du hört? Bulta. Hade jag varit en trospredikant nu, då hade jag sagt säg bulta. Och då hade alla sagt bulta. Men nu är jag en pingstpredikant och då får man säga vad man vill. Så säg något. Ja, ni bara ser glada ut. Det är fint det. Hörrni, kära vänner. Ibland kommer vi i lägen i livet då den bultande bönen är enda utvägen. Bulta. Vid några få tillfällen har jag varit instängd en gång i en hiss i 3 timmar. Det var inte något ljuvligt precis. Då bultade jag. En gång blev jag instängd i en pastorsbostad på toaletten när jag var där inne. Och den gick i baklås och pastorn som bodde där, han hade redan gått ner för att mötet skulle ju börja strax. Så ingen hörde att jag bultade. Det är ju inget roligt. Bättre grejer kan man ha för sig än att vara instängd någonstans och så stå och bulta. Och det där kan vara en metafor för just den bultande bönen. För när du har nöd, när du har bekymmer, när du har ångest, när du inte vet hur du ska bära dig åt, för så svårt är det, det är bara mörker, då står du och bultar din bön. Och det gjorde också Jona i den stora fiskens buk. Tack och lov att ingen av er har varit i någon stor fisks buk. Inte jag heller. Men tänker att han som blev kastad över bord och blev uppslukad av en stor fisk. Då sjunger man inte lovsånger, tror jag. Då har man inte heller den där stilla fina bönen. Och där i buken finns det inget altarbord. Det finns ingen böneutsmyckning med vackra blommor på bordet som matchar tapeterna och ljus som brinner. Det är bara mörker och doft av fiskar som han har ätit. De små fiskarna, den stora äter små. Och så en profet. Och efter 3 dagar hade han bultat färdigt. Och nu om fantasin får vara med för ett ögonblick, och det kan ni väl tillåta mig som är så gammal att få fantisera lite, för ingen av oss vet ju riktigt hur det var där i buken, eller hur va? Nej. Men vi kan väl räkna ut att det var den här böneformen som var tillgänglig då. Han ropade, han bad. Och fisken mådde inte bra av att ha en profet i magen. Har ni ätit något som ni inte tål någon gång? Hur mår man då? Och jag som har rest i sådana, jag har varit i 40 länder. Ja. Och du vet att det har ju hänt ibland att man har fått i sig mat som inte jag tålde eller klarade av. Och jag ska inte berätta hur man gör då, hur man mår då. För det har ni väl själva varit med om, så ni vet väl det utan att jag ska berätta det för er. Och den där fisken, om jag får fortsätta bara liksom att reflektera, tänka och lite hitta på. Så sa han till sina fiskkompisar där ute i havet, jag förstår inte, jag har så rysligt ont i magen. Ja, men du har väl ätit något som du inte tål. Ja, jag slukade upp en profet häromdagen. Du, det ska du akta dig för. Att äta profeter, det har sina konsekvenser. För de ska man inte äta upp, de ska man tro på istället. Och du förstår att, ja nu far iväg den här bilden. Men jag sa ju att det var mina egna hittepåreflektioner. Men sanningen är väl den att en fisk som får in en profet, han mår inte bra. För det brukar han inte äta varje dag. Och då blir det ny föda som man inte riktigt klarar av. 3 dagar, 3 nätter, bultande bön. Och Gud räddade honom. Jag kände att jag skulle spara den här delen från igår idag. Jag vet inte varför, men kanske det finns någon här som är i en livssituation då du bultar. Nöden är så stor. Nöden för dina barn eller nöden för dig själv eller nöden för din fru eller din man som är sjuk och ni har fått sådana besked. Eller nöden för företaget som håller på att gå i konkurs eller nöden för din privatekonomi eller nöden för din kyrka eller nöden för någon annan sak som inte jag kan veta. Du bultar. Och då sägs det i Bibeln, åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig och du ska... Ja, men ni har ju varit i söndagsskolan ni också. För den där lärde jag mig utan till i söndagsskolan och den sitter fortfarande. Åkallan är en böneform när vi har nöd. Och det finns olika ingredienser i Bibeln av bön. Precis som när Gud gav till sin tjänare receptet för rökelsen. Och rökelsen som skulle brukas i det heliga templet, det är ju ett budskap om bön, rökelsebönen. Och nu ska inte jag varken läsa det eller säga det, vilka ingredienser detta var. Men det var 7-8 ingredienser kanske ungefär. Och detta är högheligt, sa Gud. Och för varje ingrediens så får ingen av dem användas för egen njutning, för det var kryddor som luktade gott det där, och det var inte därför de skulle till, för att vi skulle gå där och lukta och må bra och halleluja bara, utan de skulle brukas i det heliga sammanhanget i Guds tempel. Och när rökelsen, som är en metafor för bönen, består också av flera olika ingredienser. Och ingen får bruka dem för egen njutning eller vinning, utan det är bara något som är överlåtet åt Gud. Och om jag bara får nämna några, så är faktiskt bön inte bara ett ord för helheten, utan det är också ett ord för en av ingredienserna. Och det är den första här av de tre. Det är den bedjande bönen. Jag vet vad jag ber om och jag får göra det. Jag vet hur vi ska vända oss till Gud. För det har Gud visat och det känner jag i mitt hjärta. Och vi lägger fram i kyrkan, bed för det här. Och ni har era bönekorgar här och vi går fram och tänder ett ljus. Och då kanske vi vet varför vi tänder ljuset och ber. Och den sökande bönen, samma sak. Och den bultande. Sen har vi dessutom en ingrediens i bönelivet som heter tillbedjan. Och det är en böneform som är så otrolig. Och jag vet inte hur många gånger jag har uppnått den i mitt böneliv. Jag kan be till Jesus. Men tillbedjan i biblisk mening, det är någonting så starkt så att jag förflyttas, inte kroppsligen kanske, men själen och anden till det himmelska. Tillbedjan gjorde lärjungarna när de föll ner för Jesus och tillbad honom. Då fanns inte det plats för personliga bönämnen. Ingenting sånt, absolut ingenting sånt. Det är bara att man blir upptagen av honom jag vänder mig till i bönen. Och jag lovsjunger honom, jag prisar honom, jag överlämnar mig åt honom. Tårarna rinner och jag nalkas det himmelska i min bön. För då blir det tillbedjan. Kanske att kyrkan i Sverige idag lider brist på tillbedjan. För vi är så egoistiska så vi bara ber böner som vi kan formulera för att själv må bättre, själv lyckas, själv bli tillfredsställd. Inget sånt finns i tillbedjan. Då är man bara upptagen av Gud. Lovsång. Det är en ingrediens i bönelivet. Och sedan nu ett antal år så reser jag ju runt i många olika kyrkor, i olika samfund. Och jag är mycket i Ekumeniakyrkan. Förra helgen var vi i Värmland. Och jag hade 5 gudstjänster i olika Ekumeniakyrkor runt om i Värmland. Och de hade kallat mig gemensamt för de ville jag skulle komma. Och 2 av dem ville höra om Jesu återkomst. Det tycker jag är fantastiskt. Och nästan överallt förekommer lovsång. Och i min egen rörelse, pingströrelsen, så när Livets ord kom och lanserade lovsång så var ju alla emot det nästan. Det vill vi inte ha. Och jag var pastor i Philadelphia, Stockholm, den stora kyrkan. Och jag tänkte vi kan väl försöka lite. Men det var lite motstånd i det. Så jag sa vi kan väl sjunga lite innan mötet börjar i alla fall. Och då hade vi ett par härliga evangelister som kunde. Och jag tänkte det därför så där får vi ju inte hantera lovsången. För lovsång kan inte sjungas till publik. Bön kan inte bedjas till publik. Tillbedjan kan inte ske till publik. Det är bara till Gud vi vänder oss med våra böner, vår tillbedjan och även vår lovsång. Uppenbarelseboken beskriver detta att Jesus Kristus är värdig. Han har den himmelska värdigheten att ta emot lovsången. Om jag skulle sjunga lovsånger till er och ni skulle applådera mitt framträdande så är det ju en skymf mot lovsångens djupa, andliga och heliga mening. Jag kan bara rikta mig till Gud. Och när en hel församling gör det, då är det optimalt. Men jag har lagt märke till att lovsången har blivit på många håll en musikalisk genre. Precis som man kan sjunga strängmusik eller solosång eller körsång så kan man sjunga till publiken lovsång. Och jag måste säga att det har gått för långt på en del håll för jag hör dem säga nu drar vi en lovsång, kom igen nu då, stå upp och sitt inte där och se sur ut utan kom igen och så titta på grannen och hälsa på den andra grannen och så kör vi en lovsång. Du, det är genant att höra sånt. Och det är fel. Man borde gråta när man hör det. Lovsång sjungs inte till publiken. Lovsång sjungs bara till Gud. och jag tror att Gud längtar efter att få höra både tillbedjan och lovsång från sin kyrka. Men inte som en genre, men som någonting som kommer från de troendes hjärtan. Därför att vi älskar Gud. Halleluja. Halleluja. Kom ihåg bön, söka och bulta. Och så de olika ingredienserna. Det finns fler ingredienser, men de kan du läsa om i min bok om bön som ligger där ute. Den som har nöd bultar. Som jag sa så har jag rest i många länder och predikat. Sedan jag slutade som pastor i Stockholm så har det gått ungefär 25 år nu. Och under de åren så har Ann-Britt och jag rest vissa perioder mycket intensivt i världen. Och jag har haft mycket pastorskonferenser. Och jag i början predikade jag också i kampanjer. Jag hade stora kampanjer i Afrika eller Sydamerika. Vi hyrde fotbollsarenor. Men så kom jag på en sak. Att en kampanj som jag har, om jag ska ta och flyga dit så kostar flyget mycket. Så ska jag bo på hotell och det kostar mycket. Och så ska jag göra andra saker som jag gör. Och så måste jag ha en tolk för jag kan förmodligen inte språket där jag ska vara. Så jag fick så klart för mig att det är bättre att jag underhåller infödda evangelister. För jag kan få kanske 22 evangelister som vi har nu. För vad det bara kostar för oss att åka ner och ha en kampanj. Och Gud får ge oss den gåvan att vara förståndiga. Och de är mycket bättre än mig. För de kan språket. De kan kulturen. De begriper sig på det i Afrika eller Sydamerika som inte jag förstår. Och så får vi skicka pengar till samfundet där nere som sen skickar ut det till de olika evangelisterna. Och de är så framgångsrika. De vinner själar. Och den ledande pastorn här för några år sedan när jag ställde frågan, hur många nya församlingar har de här evangelisterna gjort nu? Och vet ni vad han sa? Det växer så intensivt så jag vet inte. Ja, det är hundratals, det vet jag. Men jag har inte fått in rapporterna nu på sista tiden för det tar lite tid i vårt land att få in dem. Men det är många nya församlingar. Amen. Hade jag åkt runt omkring med mina kostnader och mitt svenska språk så hade det inte blivit så många församlingar. Men nu växer det. För bön som når till Faderns hjärta ger oss nämligen svar på våra böner så att vi kan i olika fall söka svar. Det är den sökande bönen. Och när jag sökte Gud inför det att jag kanske inte ska åka omkring och ha stora kampanjer, kanske Gud har en annan väg. Och det hade han. Och nu när jag är där ute och välsignar evangelisterna, ber för dem, samtalar med dem, uppmuntrar dem, då är det optimalt. Så nu är det så, förstår du, att du som är kristen, du ska inte bara bedja böner som du redan vet vad du ska be om. Du ska genom den heliga ande börja bedja sökande böner. För du är kanske inte just nu inne i det optimala för Guds vilja och Guds plan för ditt liv. Gud kommer att då visa dig nya perspektiv, nya områden för din tjänst. Och det är nästan som jag hör någon protestera lite, men kulturellt och fint förstås och respektfullt. Men du förstår, Ove, jag är så gammal nu så att nu får Gud ta hand om ungdomarna istället. Då vill jag bara upplysa dig om att Mose var 80 när det började på allvar. För att inte tala om Abraham, han var 99 när det började hända något. Allt innan det var transportsträcka bara. Så tänk om vi som är äldre i våra kyrkor och församlingar i Sverige. Halleluja. Jag lägger handen på mitt hjärta nu när jag säger det.
skulle börja bedja den sökande bönen. Gud, jag är gammal, jag vet, men det är inte färdigt. Jag kanske får lite till av livet. Jag kanske kan fortsätta lite till. Gud, jag söker dig. Jag vill inte fly bort ifrån din kallelsegåva eller fly bort ifrån din vilja. Jag vill söka den ända till den sista dag jag lever här på den här jorden. Jag glömmer aldrig i Kovola i Finland. Jag har varit mycket i Finland och predikat. Och jag stod där med min tolk och en stor kyrka fullsatt. Och medan jag står där och predikar så sänker sig den helige ande ner över mötet. Jag har varit med om det förr, men knappast så starkt som den gången. Det var märkvärdigt. Och det gick så långt, förstår du, så jag fick säga till folket att nu är Guds närvaro så tydlig och stark. Jag klarar inte att predika mer nu. Så jag lämnar predikstolen. Men jag sa, ingen pastor får gå fram här nu och förstöra detta. De satt ju en lång rad där. För att ibland ska en pastor, när det blir tyst i kyrkan, då ska han fram och berätta någon anekdot. Eller repetera predikan, och det är det värsta jag vet. Eller pålysa viktiga möten nästa månad. Nu, sitt still här, jag sa åt dem så. För nu är det Gud som talar bara. Och jag gick ner. Och jag gick gången ner och gången upp och gången ner. Det var flera sådana gånger. Och jag kände att här bor Gud. Jag såg att folk stod upp och grät. Jag märkte att Gud var så nära. Och nu, då hände någonting. Det var den sökande bönen. Och så kom jag just så. Och så skulle jag gå ner den gången där. Och på andra bänken satt en äldre dam som jag fick ögonkontakt med. Ja, hon satt inte, hon stod upp. Alla stod upp. Jag fick ögonkontakt med henne, och jag kan inte finska. Men jag räckte handen mot henne och sa något på svenska som inte hon begrep. Och då föll Guds ande över henne så mäktigt. Så hon ramlade ner, inte till golvet, men hon ramlade ner i bänken och blev sittande där i tårar. Och det hände något som jag aldrig varit med om för. Nästa äldre dam föll ner, och nästa, och det var väl någon broder också. Alla, hela bänken föll ner. Och jag hade inte varit där och knuffat omkull dem. Och så fortsatte det i det tredje bänken, fjärde. Inte alla, men de flesta i hela det partiet åkte ner i bänken. Vad märkvärdigt. För det var ett sunt möte. Det var inget osunt, inte. Och då blev jag stående där och så frågade jag Gud, vad är det du gör med de här människorna? Varför är ingen annan åkte ner i bänken? Ser du inte att de är pensionärer alla här? De hade den egenheten i den kyrkan att alla pensionärer satt där. De unga satt där och de andra satt någon annanstans. De hade sina givna platser och alla visste det, så ingen ung gick dit, det var bara pensionärer. Ser du att det är folk med lång livserfarenhet? Ja, jag ser det. Där finns det före detta pastorer. Där finns några som har varit ute på missionsfältet. Där finns det de som i sina yngre dag var med på alla bönemöten och bar Guds kyrka i bön. Där fanns det de som hade andliga nådegåvor, men de var inte brukade på länge. För att de hade blivit så gamla så ingen frågade efter dem längre. De var liksom också pensionerade i kyrkan. Men kom på mötena. Och jag fick någonting från Gud där jag stod. Nu är tiden inne. För att de med lång livserfarenhet ska möta Gud och komma in i det de drömde om för 20-30 år sedan, men det blev inget mer då. Halleluja. Den gudstjänsten är ett heligt minne för mig. Och nu kommer det över mig. Jag hade inte tänkt på det förr i mötet. Absolut ingenting. Det är länge sedan jag citerade det där. I eran kyrka Och i alla kyrkor som är representerade, för jag tror mig förstå att ni kommer från lite olika kyrkor. Väckelse får aldrig bli en ungdomsväckelse. Eller bara en väckelse från de utslagna. Eller en väckelse för någon speciell grupp. Nu vill helige ande att också vi som har blivit äldre ska få be sökande bön för att hitta någonting nytt på gamla dagar. Så dina barnbarn ska inte se mormor eller farfar eller vad ni är för något försvinna bakom dagstidningen. De ser nästan aldrig ditt ansikte, för du är där och bara läser. Nu ska de få se dig i eld för Gud. Nu ska de få se dig med nya ögon. Du kommer att lysa mot dem. Du kommer att fråga dem och bry dig om dem för att vinna deras hjärtan. Halleluja. Halleluja. Gud, berör oss i detta möte. Halleluja. Våga be den sökande bönen, för du har inte upptäckt det optimala än. Fast du kanske till och med i min ålder, och jag sa igår att jag har fyllt 60. Det trodde de inte på, tror jag. För de började skratta då. Men det är sant, jag har fyllt 60 och det är snart 19 år sedan. Jag talar sanning. Men jag har en bön. Jag har en sökande bön. Gud, om jag får leva några år till, så skulle jag vilja bli mer utrustad. Än hittills. Jag söker inte om någon frikyrklig karaktär eller karriär. Nej. Ointressant fullständigt. Kanske jag har en stor uppgift i någon liten församlingsgrupp på några få. Eller fortsätta att resa. Men då känner jag att då måste jag ha en större smörjelse. För jag åker inte omkring i underhållningsbranschen från predikstolarna. Det ska ni veta. Utan jag känner att det är någonting djupare som ligger framför. Och då får jag bulta. Till dess att jag får svar. Och det, de här tre orden, bön, bedjande bön, sökande bön, bultande bön, det behagar Gud. Jag vet inte, men jag tror säkert att Gud tycker om när du ber böner, om du gör det med ett gott hjärta. Jag tvivlar inte på det. Men när du börjar växa i din bön, så att du vågar be den sökande bönen för att våga ta ett steg i tro, så blir Gud välbehaglig. Jag ska läsa ett bibelord här i första Timoteusbrevet, andra kapitlet från början. Det handlar om bön. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan och förbön, tacksägelse. Här har du de olika ingredienserna, men det finns fler. För alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv. På allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Sådant är rätt och behagar Gud. Vår frälsare. Och nu ska jag ställa en fråga till mig själv och till er alla. Behagar vi Gud med det böneliv vi har idag? Eller behöver det fördjupas? I Jesu Kristi namn. För att Gud ska bli behagad. Jesus talar ju egentligen om detta i föregående kapitel här i Matteus. Att gör inte som hycklarna. De står i gathörnen och ber för att bli sedda av människor. Och de har redan fått ut sin lön. Av publiken alltså. Var det inte sådana? Men bed i det fördolda. Då ska Gud belöna dig. Så om du vill bli belönad. Och nu får inte det missförstås. För det är inte en belöning som vi kanske tänker på det i vanligt tal. Utan det är att behaga Gud. Så att jag får en relation till Gud. Då Guds kärlek drabbar mig. Som ett svar på Guds välbehag. När jag ber så att jag når till Faderns hjärta med min bön. Halleluja. Vet ni, jag känner det idag i er så väldigt fina och vackra kyrka med alla dessa fönster. Vi är så ljus där inne. Åh, det är så vackert. Och här finns Gud nu. Och hans son Jesus Kristus finns här nu. Och den helige ande har gjort entré i denna gudstjänst. Och här sitter vi. Den som vågar ta emot utan förbehåll kommer att ledas in i ett djupare böneliv. Där den bedjande bönen präglas av tro. Och den sökande bönen präglas av frimodighet att våga ta de steg som Gud leder till och visar. Och den bultande bönen leder till uthållighet som vi inte ger upp. Halleluja. 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 Kanske att denna kyrka, kanske att denna lokal, denna församling ska få utvecklas till ett bönecentrum. Som ska locka människor hit som vill bedja. Den bedjande bönen och den sökande bönen och den bultande bönen. Och de kan komma många. Och jag har sett det förr. I den finska staden Seinäjoki. Jag kom dit för att predika i en kampanj och jag tror att det var 1993, kanske 94. Det var kanske 93. Och det var en församling, jag tror att de hade 400 medlemmar. De hade en kyrka som nog behövde fräschas upp eller kanske byggas ny. Jag såg ju det direkt när jag kom dit för den var ganska sliten. Och efter ett par tre kvällar, förstår ni där, så kom Guds heliga ande och jag fick lämna min predikan och jag fick bara tala det Gud gav. Och jag kände inte till församlingen, det var första gången jag var där. Sen har jag varit där många gånger. Och jag sa att jag känner att jag har kommit nu till en splittrad församling. Ni är inte eniga, det var ju det temat idag här. En del av er, kanske hälften vill bygga en ny kyrka och den andra hälften, ni tycker att den här duger som den är. Och den ena halvan vill ha ett djupare böneliv och den andra tycker att varför ska man pressa sånt? Man kan väl be någon bön. Och jag vände mig till pastorn, Kallion heter han. Han satt här framme på podiet. Jag vände mig och talade till honom. Du kom hit till denna stad och det här är din hemstad. Du hade varit pastor på olika håll, men du kom till din hemstad. Och här känner alla dig, för du var en stjärna i ishockey. Du spelade i A-laget här när du var ung. Och så kom du till hemorten för att du hade en vision. Du hade en dröm. Han hade den sökande bönen för sin hemstad. Men sanningen är den, sa jag till honom, att du lever inte i drömmen egentligen. Det är mest bara ord. För all din tid går åt att hålla samman församlingen. Du är någon slags diplomat här med olika grupper för att hålla ihop. Det är vad du ägnar dig åt. Men nu ska jag säga till dig, sa jag till honom. Om du vågar gå med Gud utifrån den dröm Gud har gett dig profetiskt, kommer hela denna församling att följa dig. Och när jag hade talat färdigt, då kom han fram till predikstolen och jag fick lägga min hand på honom. Och jag bad en välsignelsebön och han for i golvet och jag knuffade aldrig omkull honom. Jag har aldrig fått den gåvan att knuffa kull folk, om det nu skulle vara en gåva. Men där låg han på golvet och grät resten av min predikan. Gud rörde vid pastorn. Det som skedde sen, förstår ni, det var att efter ett par år så ringer han till min tolk. Jag var i Finland, jag kan ju inte finska. Och så, ta med dig Ove, kom hit på fredag på dagen. Jag ska bjuda på middag, men jag måste få prata med honom. Så satt vi åt en god middag och så säger han, det du sa till mig där och till församlingen, det var profetiskt. Och nu har den sökande bönen gått i fullbordan. Nu vet vi vad Gud vill. För nu har vi byggt en ny kyrka. Och du ska komma hit och predika, sa han. Ja, visst, gärna. Men det som är fantastiskt är att vi har varit eniga, varenda en av de där 400. Och vet du, nu har det gått ett par år och nu är vi inte 400 medlemmar som är splittrade. Nu är vi 1000 medlemmar som är eniga. Och ingen har kommit från någon annan kyrka där man har varit besviken, utan det är nyfrälst allihop. För Gud gav mig den sökande bönen hur det skulle ske. Jo, de gick samman med idrottsföreningen och byggde en stor idrottsanläggning där de har matcher av alla slag. Och den får vi låna nu eftersom vi är delägare för att ha en sommarkampanj varje sommar. Och vi tar dit de kända predikanterna över hela världen. Och nu ska du komma nästa år, sa han till mig. Och det gjorde jag ju med stor glädje. Och då får vi se mellan 70 och 100 människor bli frälsta i den kampanjen. Och så får vi ett år på oss att vägleda dem, hjälpa dem så de växer och blir döpta och kommer med i församlingen. Sen har vi en ny kampanj nästa år och så går det samma väg då. Den sökande bönen måste vi komma tillbaka till så vi tar steg i tro för att förverkliga Guds planer. Om vi bara håller på med egoistiska böner så blir det ingenting av det. Men den profetiska anden ska visa oss vad Gud vill. Halleluja. Halleluja. Sen kom jag dit en onsdag när jag var i Finland ändå. Det var så gripande, förstår ni. Redan på morgonen hade jag ett bibelstudium och då kom det nästan 100 människor på morgonen. Och det var bönedag, sen bad de hela dagen. Och alla anställda och alla ledare i församlingen hade närvaroplikt. De kallade så i alla fall. Så de tog ledigt, de som kunde, för att vara med och be. Och på kvällen tog de mig till kyrkan. Då var det fullsatt nere i kyrkan på bönemöte. Och sen var det fullsatt på läktaren. Och då drog de bort en vikvägg som var där. Och där inne kunde det sitta 300. Och det var fullsatt också när mötet hade pågått några få minuter. Det var absolut fullt. Det var 1000 människor på bönemöte i Seinäjoki. Halleluja. Det som började med en sökande bön, det ledde till denna djupa förändring. Och du förstår att jag skulle predika i det mötet. Och jag vet inte om jag någon gång har predikat och varit så buren av församlingen. Det var jag har inte ord för hur det var. För de hade sett Guds mirakel. De. Halleluja. Och sen vid 11-tiden var det någon vaktmästare kom och sa: nu är du nog lite trött, broder Ove. Jag ska ta dig i hotellet, behöver inte du vara kvar här. Och jag tänkte jag får väl följa med dem, men det var inte vad jag ville. Jag ville nog helst vara kvar en stund till, för det var en böneande som var så fantastisk. Sen har jag varit där många gånger och det har inte minskat, det bara fortsätter. Och när jag tittade ut på parkeringsplatsen där den första gången, då var det fullt med bilar. Det var bussar, för jag hade sagt i min predikan: den kyrkan ni ska bygga blir ett karismatiskt centrum för stora delar av Finland. Och så blev det. Det var busslaster från, de åkte 10-20 mil för att komma på ett bönemöte. Då har det väl skett ett mirakel i alla fall, eller vad säger ni? Åh, skulle det kunna bli möjligt i Nybro? Jag ställer frågan i Jesu Kristi namn. Det jag säger nu, det kommer nu. Jag har inte tänkt på det innan. Jag har inget jag har förberett. Jag bara känner genom helig ande. Halleluja. Om inte alla kyrkor kommer med, så kommer Gud att arbeta med en kyrka som kan bli flera. Och då kommer de växa. Halleluja. Halleluja. Den bedjande bönen, fortsätt med den. Men våga ta steg till den sökande bönen och Gud kommer att visa dig någonting. Halleluja. När jag var 15 år, jag berättade det igår. Jag var en ung kille, jag var frälst, jag tillhörde kyrkan, jag var med där. Men då började jag ana att jag skulle bli predikant. Och då, jag minns, varenda tisdag kväll tog jag min turkosa moped, för då hade alla killar moped, och jag körde mopen till Philadelphia och var med på bönemötena. Och där bad jag den sökande bönen. För jag började ana att det var en kallelse över mitt liv, men jag visste det inte. Det var inte 100%. Så jag bad tillsammans med Axel och Ädla och Gustav och alla dessa fruktansvärt hemskt mycket gamla människor, för jag var bara 15. Då var alla urgamla, fast det var de väl inte kanske. I den där enkla miljön fick jag successivt bönesvar. Kallelsen växte. Och den sökande bönen ledde till att jag vid 17 års ålder var ute på fältet, och jag hade predikat redan vid 16 års åldern. Gud har en vilja och en plan för ditt liv. Och jag frågar dig nu, hur gammal tänker du bli innan du tar det på allvar? Du är inte alls för gammal som djävulen har lurat dig med hela tiden. Du är i bästa åren, för du har aldrig haft det så bra som nu i din ålder. Även om du inte orkar så mycket, du kanske är lite sjuk och har det lite jobbigt med det. Men Gud är med dig. Gud ska bruka dig. Och jag tänker en andutgjutelse över alla som har stor livserfarenhet. De ska inte bli gamla, frikyrkliga individer som bara sitter och klagar och dör bort i sin bitterhet över att strängmusiken är borta och de nya sånger som de inte begriper och den nya kultur. Du kan sluta med det, för du är inte värd att ruttna bort i de sammanhangen. Du ska bedja den bedjande bönen som leder till den sökande. Och Gud ska föra dig in i någonting stort. Får jag bara nämna om pastor i Benin, nej förlåt mig, i landet i Sydamerika där jag varit många gånger, nämligen i Ecuador. Pastor Abril, som leder en stor kyrka som är ett resultat av Svenska Missionsförbundet, hette det förut. Känner ni till det? Jag kan säga er kyrka som är det. Ni har alltså haft mission där ute, och i huvudstaden Quito har det lett till en stor församling med en jättekyrka. Jag tror att de fick in 2000 där. Och pastorn Carlos Abril, 70 år och fullt verksam som pastor. Och vi blev riktiga kompisar, han och jag. Vi hade sådana samtal. Och han berättade, du broder Ove, sa han, jag är känd i hela landet här. Jag är teolog. Även i katolska kyrkan och överallt känner de mig. Men för 5 år sedan hände något. Jag var 65. Då blev jag döpt i den heliga ande. Jag hade predikat om anden, jag hade haft bibelundervisning om anden, jag kände till allt om anden, men jag hade aldrig varit i närheten av en sådan upplevelse. Han hade bett den sökande bönen i åratal, men vid 65 års ålder skedde miraklet. Och det, vår stora kyrka var aldrig fullsatt då. Det kom en trogen skara. Men genom att jag blev fylld med den heliga ande så blev jag ingen sån där hoppgubbe som sprang omkring och svettades och predikade. Jag såg på en av våra kristna kanaler en sån här superkarismatisk pastor. Han hade ett helt lakan i handen när han skulle torka svetten. Och jag tycker att det är överdrivet. Det räcker väl med näsduk. Alltså man kommer in när man överdriver allt möjligt, till och med det. Du vet att den som blir döpt i den heliga ande behöver inte bli så förändrad till det yttre. För den här Carlos Abril, han böjde alltid knä här när han gick till predikstolen och bad en liten bön, och så gick han här. Det hade han gjort i alla år, och det gjorde han efter andedopet också. Han skrek inte, han hoppade inte, han härjade inte. Han stod still. Han satte ena foten där och den andra där, och så stod han under hela predikan. Men nu var det en sån kraft i förkunnelsen. Nu var det en sån auktoritet i orden. Så den grupp som kom på några hundra, den växte. Och nu när jag var där 5 år senare, då var det fullsatt i kyrkan på läktarna nere. Och när jag predikade så hade jag ju tolk, och då tar det ju lite längre tid. Och när jag sa amen så blev jag nästan chockad, för alla reste sig upp och gick. Jag tänkte, ska de sjunga en psalm och kanske ha en avslutning och be lite? Men jag tänkte, vad konstigt, har jag sagt något så de är sura på mig alla nu? Men vet ni vad det var? Det stod hundratals människor utanför och skulle gå in på nästa gudstjänst. Och det visste alla, för nu hade mötet blivit så långt så de skyndade sig ut. Pastorn hade blivit döpt i den helige ande, och han blev ingen karismatisk predikant till det yttre. Han var precis densamma, men han fick se kyrkan fullsatt en gång, och nästa gång var den nog i alla fall mer än halvsatt. Halleluja. Mina vänner, hör vad jag säger nu. Utan den helige ande blir det inga sökande böner på allvar. Då är vi egoister. Vi ber egoistiskt bara. Gud, vet jag, ont i huvudet. Hjälp mig. Gud, det är si och så. Ge mig mer pengar, för jag kan inte betala hyran. Och du får be det. Men om du får den helige ande på ett djupare sätt personligt, så kommer du att be allt det där ändå. Men då gör du det i en sökande bön, där Gud kommer att leda dig in och ta trosteg för din andliga tjänst och för ditt kristna liv. Och nu slutar jag min predikan, för annars får jag aldrig komma tillbaka hit för att säga att den där Ove kan vi inte ha hit. Han predikar så länge. Men vet ni, när Guds ande kommer, och jag känner ju det här, då kan det bli lite långt ibland. Men då kan vi ägna den åt bön. I Faderns, Sonens och den helige andes namn. Amen. Vi böjer våra huvuden i bön. Tack Jesus att denna församling och andra i staden och bygden här i Nybro ska våga det heliga äventyret att be den sökande bönen. För att våga ta trossteg. Inte bara för församlingens beslut i årsmötet, utan för sitt eget personliga liv. Tack för alla som har uppnått en lite mogen ålder här. Jag ser att det är många. Möt dem. Döp dem i den helige ande. Tala till dem. Låt dem få gråta ut sin smärta. För det har många av oss. Och ge oss din frid som övergår allt förstånd. I Jesu namn.